Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Den här podcasten är producerad av Life with Kids. Vi har samlat några av Sveriges främsta experter på föräldraskap för att göra livet med barn enklare, mer jämställt och ännu roligare. På lifewithkids.se kan man tillsammans med sin partner prenumerera på dagliga tips och råd under graviditeten och första året med barn för bara 30 kronor i månaden. Vi driver också Sveriges härligaste mammagrupp på Facebook, Motherhood, där över 3500 mammor varje dag tipsar och stöttar varandra. Hör jättegärna av dig till podcast@lifewithkids.se om du vill komma med önskemål på gäster, teman eller har någon annan feedback till oss. Och stort tack för att du lyssnar, och nu rullar vi igång veckans avsnitt. Ja, då var det torsdag igen och Life with Kids-podden. Och jag har fått nya kompisar idag, för det är bara jag idag. Jag har inte Fanny med mig, inte Lina och inte Anna. Hej på er.
Hej.
Hej. Vilka sitter jag med?
Ja, du sitter här med mig, Mia Lundin. Och en av våra näringsterapeuter här på Hörcare.
Maria Graflind heter jag.
Hej Maria. Vad härligt att jag får komma hit. Vi ska ju prata om ett ämne idag som... Alltså jag tror aldrig att vi har fått så mycket frågor i vår fina Facebookgrupp Motherhood som handlar om de här sakerna. Och vi har länge tänkt att vi måste göra något om de här himla hormonerna som så sprutar under graviditeten. De sprutar efteråt och man undrar sen när kommer de sluta spruta på något sätt. Och de påverkar oss så enormt mycket. Och det känns jättekul att äntligen få så här grotta ner lite i det här med hormonerna.
Jag brukar säga att de styr oss väldigt mycket.
Ja, man börjar ju förstå detta. Mm. När man inte mår som man... Kan man alltid skylla på dem också då? Kommer jag på nu?
Ja, men då kan man hamna fel då. Sen blir det liksom att andra skyller på det när det verkligen inte är det.
Nej, det blir
då
inte heller
det fel. Ja. Eller nu är det dina hormoner igen. Nej, men det är faktiskt inte det. Utan
det Nej, det är faktiskt något annat.
Ja, nu är det... It's for real.
Men ni får berätta lite om er själva. Mia, vad är det för ställe vi sitter på? Vem är du och hur kom du? Du är så intresserad av hormoner.
Ja, det kan ju prata om 2 timmar.
Nej, det får du faktiskt inte. Du får några minuter på.
Okej, jag heter Mia Lundin, sjuksköterska i botten och flyttade till USA för 37 år sedan och vidareutbildade mig till någonting som heter nurse practitioner. Och började där... jobba med kvinnor med hormonella obalanser. Plus att jag skrivit ett par böcker, Kaos i kvinnohjärnan och Mat för hormonell balans. Och drev en klinik i USA, Santa Barbara, Kalifornien, för 17 år. Där jag då behandlar här kvinnorna med hormonella obalanser. Och stängde den för ett par år sedan. Bestämde mig för att komma hit och öppna en klinik i Sverige, vilket jag har gjort nu, och det är Hörcare där vi sitter nu, vilket är en klinik som vill ta det här med helhetssynen lite mer på allvar för kvinnor och hjälpa de som har bland annat då hormonella obalanser. Och då är vi ett team här på Hörcare av barnmorskor, näringsterapeuter, läkare, allmänläkare, gynekologer och en samtalsterapeut.
Det känns som att jag har landat helt rätt. Det känns som att jag skulle kunna stanna kvar här, tror jag. Jag skulle kunna gå runt i alla de här professionerna nästan och lära mig något nytt och bli en bättre människa när jag går ut genom dörren.
Absolut. Ja.
Ja. Och det blir man.
Ja, det är ju fantastiskt. Ja, men jag blir kvar, helt klart. Och så har vi lite sol idag också. Det har varit ganska dåligt att den var den sista tiden. Ja. Men vi ska prata lite om den sen. Och vem är du då?
Ja, jag heter ju Maria Graflind. Mm. Är i grund och botten sjuksköterska. Men förstod att kost och livsstil har så mycket att göra med att förhindra och förebygga sjukdom och optimera sitt välmående. Att vi ska ju må bra. Mm. Så då gick jag en vidareutbildning och läste inom funktionsmedicin. Och sen så hamnar man ju liksom i intresset bland hormoner och signalsubstanser. Och då så träffar man på Mia och på den vägen är det. Så jag är jättetacksam över att jag får arbeta här på Hörcare.
Jag förstår det.
Men jag måste lägga in också att vi är väldigt glada att ha Maria här. Hon är fantastisk.
Ja, vad roligt.
Ja. Ja, vad härligt. Att ni gillar varandra också här. Men det känns, tycker jag, när man kommer in här genom dörren att man mådde bra när man kommer in genom dörren. Man blir väl omhändertagen.
Ja, bra.
Men jag tänker att du började ju intressera dig, Mia, för hormoner av egen erfarenhet, till att säga. Kan inte du berätta om hur du kom
in? Ja, idag kan man ju säga tack och lov och tyvärr samtidigt. Men det
tack började och lov för oss andra.
Ja, precis. Men för mig också, för att nu förstår jag hur patienter och kvinnor mår när de beskriver sina symptom. För att det började då för mig, nu är det mitt andra barn då 28 år. Och det var då det började med en ganska hemsk förlossningsdepression då, efter att jag hade flyttat till USA. Mm. Och det var ju mitt andra barn. Mitt första barn så kände jag inte så mycket av det, men jag tror att det har mycket att göra med att man var ensam och hade inte liksom familjen där och vännerna och det är jätteviktigt att man har, att vi kvinnor har någon att jämföra med och känna sig trygg med och så vidare. Så att det gick jag igenom och mådde fruktansvärt dåligt och fick lära mig verkligen vad ångest och oro och sömnsvårigheter innebar.
Mm. Ja, det är ju många som vittnar om att det kan vi nästan alla som har fått, speciellt både första och andra och kanske tredje barnet, att det är så enormt omvälvande på alla plan liksom. Mm. Och dessutom, som jag inledde att säga, att hormonerna sprutar både när man är gravid och efteråt liksom. Mm. Slutar de någon gång spruta liksom?
Förhoppningsvis, vi skulle väl vilja att de inte spruta, kanske inte så bra ord, men vi vill ju ha våra hormoner i balans så länge som möjligt. Det vill vi ju.
Men jag tänker, just under graviditet så är de ju, jag som dessutom hade tvillingar i magen liksom andra gången. Har du också tvillingar?
Ja, visst.
Åh, vad mycket
för andra gången.
Va? Och nej, andra? Alltså andra och tredje andra. Barnet?
Ja, visst.
Ja, men då så. Jag har precis samma. Jag har en snart 6-åring och sen har jag 2 snart 4-åringar.
Ja, lite same. Men jag är lite äldre i mina.
Ja. Mm. Ja, men då kan du lära mig allt.
Ja, precis.
Och så kommer närmsta tid. Ja, och då var det ju väldigt mycket hormoner just med tvillingar. Så är det verkligen dubbelt av allt? Min barn sa, ja. Skojar du mig där?
Precis så var min upplevelse. Ja. För första barnet, det var inte alls samma pådrag, tyckte jag.
Nej.
Och sen efter tvillingarna, gud vad det var annorlunda.
Mm, verkligen. Men när i så här normalfallet, stabiliserar sig liksom hormoner efter man har fött barn? Eller vad händer med hormonerna efter man har fött barn?
Ja, det är ju det som påverkar alla väldigt olika, beroende på hur man har, vad man har för balans i signalsubstanserna. För
det vet man ju inte.
Nej, liksom. För att du mår ju som du gör av hormonerna, för att hormonerna påverkar signalsubstanserna.
Mm.
Så efter en förlossning då, under graviditeten, då mår de flesta väldigt bra. Då har man de här fantastiska hormonerna, östrogen och progesteron, som håller en frisk och vital och för att klara av den här graviditeten. Och sen från dag 1 till 3 så boom, så är de borta. Eller väldigt, väldigt låga i alla fall. Och har man då dålig balans av signalsubstanserna, så känner man verkligen av den där när de försvinner, hormonerna efter förlossningen, och kan få alla möjliga konstiga symptom.
Är det det som blir baby bluesen?
Ja, precis. Ja, ja. Och det kan ju vara olika.
Den tredje dagen, liksom, ja, när man bara gråter.
Ja, ofta. Precis. Mm. Då gråter man och är ledsen. Mm. Och då är man egentligen i ett klimakteriestadium hormonellt. Mm. För att man beter sig, hormonerna ser faktiskt lite lika ut som det gör i klimakteriet. Och då har vi inte så mycket östrogen, och ett väldigt, väldigt vanligt symptom i klimakteriet är just den här klumpen i halsen och gråten. Mm. För man gråter för ingenting, man gråter för åt reklamen på tv. Men, ja.
Jag tycker att det där hänger kvar, jag kanske har lite dåliga hormoner. Men jag tycker att efter man har fått barn, jag vet inte, det är ju säkert en massa andra saker som spelar in också. Men man är ju, eller man, jag kan prata om mig själv i jag-form. Mm. Mycket mer känslig för saker. Alltså så här, ja, men tv-reklamer eller vad du kan tänkas vara. Jag kan ju börja böla för mycket mer saker än vad jag tycker att jag gjorde innan. Jag var liksom hårdare på något sätt innan. Mm. Är det något som liksom... Är det att jag har blivit mamma som gör det? Att jag liksom är blödigare?
Jag tror att det är mycket som påverkar det. Men en sak av att bli mamma är att man får ju liksom skanna... environment, väder, omgivningen, för att verkligen känna efter hur mår ens barn, hur mår barnen. Man sover ju aldrig riktigt lika efter man har fått barn som man kanske gjorde innan.
Nej.
Man förändras ju för att vara där och känna efter. Sen är det mycket stress med att få barn också, hinna med allting som förändrar en på grund av det, men vi pratade just om det här i morse, om hur det är med första barnet, att de kommer inte med bruksanvisning.
Nej.
Utan det är väldigt stressigt att få ett barn. Mm. Och man är inte förberedd alls på... Man tänker så här, nu är jag gravid, ska jag inte få det här barnet snart? Så, att,
så är det klart.
Ja,
liksom.
Så är det klart. Och så det är bara början.
Ja.
Och då är det många som känner då under den här graviditeten, ja, när jag fått barn, då ska jag, det ska bli så här, och jag ska börja jobba igen halvtid nästan på en gång, för att det vill jag ju, jag vill jobba på min karriär. Mm. Sen får man barnet och så kommer hormonerna, vissa försvinner, andra kommer in. När man ammar. Mm. Och ens hela beteende förändras ju. På grund av hormonerna. Annars så skulle du gå och lämna det här barnet på någon klippa någonstans. Och gå och göra någonting som var roligare. Men allting är så väl uttänkt hormonellt. Att nu ska du fokusera på den här bebisen bara. Mm. Inget annat. Inte mannen, inget annat.
Nej, det är ju fantastiskt. Ju.
Ja. Mm.
Och gör vi det idag?
Mm.
Det är frågan.
Det är frågan.
För att vi ska göra massa annat också som mammor.
Mm.
Vi ska hänga med i sociala medier och vi ska prestera och vi ska minsann. Mm.
Då tyckte jag att det var ganska skönt. Ja, det var ju lite omvälvande hos tvillingar kan man väl säga. Men det var ganska bra, för då hann man ju inte med något annat.
Nej.
Men dessutom ett stora syskon. Alltså det var liksom ingen snack.
Nej.
För så gjorde jag det här jag pratade om i podden tidigare, men med första barnet, då var jag väldigt sådär, men jag skulle, ja, men kanske inte tillbaka och jobba så snabbt, men jag hade liksom andra uppdrag, jag skulle göra så många grejer. Det blev ju inget bra liksom.
Nej.
Men då sa jag det till när Oscar och Vera skulle komma, att nej, nu tänker jag inte göra någonting annat, nu ska jag bara vara med de här barnen och liksom se till att det här funkar. Jag mådde ju väldigt mycket bättre, även om det var väldigt mycket jobbigare att ha tre blöjbarn hade jag då ett år.
Så vill jag bara nämna att här i Sverige har ni ju ganska bra ändå. Ni kan vara hemma i USA då. Där får man alltså 8 veckors betalt.
Mm.
Sen är bebisen till dagmamma eller någon annan.
Mm.
De har inte råd att vara hemma då.
Nej, det är ju fantastiskt. Alltså vi har ju det fantastiskt.
Ja. Man kan inte förstå hur det är att inte ha det så här som vi har det.
Nej. Och ändå finns det en tendens till klagomål på olika platser. Nej, det är superbra. Men som sagt, vi har fått jättemycket frågor. Jag har skrivit ner dem här. Så jag tänker liksom, vi betar av en i taget här, så ser vi vart vi landar någonstans. Så vi börjar med den första här då. Hur mycket kan vi påverka hormonerna med kosten? Jag har fått höra att sluta med mjölk, soja, gluten, socker, så skulle hormonnivåerna vara jämnare och akne försvinna. Akne var borta under graviditeten och amning, så det hänger ihop med hormonerna.
Jag tror jag börjar där, som får du fylla på där. Men
det känns nästan som att de ska sluta med det mesta här, förutom grönsaker.
Ja, alltså, vad vi praktiserar här är funktionsmedicin, och då, det betyder att ge kroppen vad den behöver för att fungera och ta bort sånt som inte ska vara där. Men något som är viktigt att veta är ju att alla hormoner bildas från kolesterolet. Så vi måste äta tillräckligt med fett för att kunna producera hormoner. Annars har vi ingen näringsämne att börja med ens. Sen så skrev jag boken Mat för hormonell balans då för att på ett enkelt sätt förklara de här näringsämnena man behöver för att hormonerna ska fungera. Men sen så har vi jättefina näringsterapeuter här som går in på det där mer i detalj. Vad du ska äta för att hålla den hormonella balansen. Och där kanske du kan berätta lite mer.
Ja, och det är ju väldigt individuellt också. Mm. Det är ju inte liksom en generell kostråd så, utan det beror sig väldigt på vad du har för olika symptom.
Mm.
Har du några sjukdomar i botten? Har du några liksom i släkten några sjukdomar? Det måste man ju också ta hänsyn till.
Mm.
Och lite man får prova sig fram vad som passar. Många har ju liksom inte bara hormonella rubbningar, utan de kan också ha, många som kommer hit har ju liksom problem med magen.
Det känns som också så här folksjukdom. Mm.
Ja, och det, jag menar det måste man ju få till först. Balansera så att alltså matspjälkningen fungerar.
Ja, det här är också med bakterier. Jag håller på att läsa Stig Bengmarks nya bok. Mm. Jag är helt upplyft av detta.
Ja, men alltså det är så himla viktigt att matspjälkningen fungerar, för annars så tar du ju inte upp näringsämnen. Det spelar ju ingen roll hur mycket bra mat du slänger i kroppen. Om du inte kan ta upp det ordentligt.
Men vad som jag säger till mina patienter är att för att ibland börja och göra det bara enkelt. För vi vill inte att mat ska bli fiende heller.
Nej.
Utan vad känns bra i din kropp när du äter? Du ska ju tugga maten först och främst 20-50 gånger, säger man. Men det är väl ingen som gör.
Sen ska du inte... Det är en bra
början. Ja, precis. Så där börjar matsbjälkningen i munnen. Men sen så ska du inte känna av maten riktigt på vägen ner förrän det är dags att gå på toaletten då. Du ska inte få ont i magen, du ska inte få halsbränna, du ska inte få massa gaser eller knip i magen, utan det ska kännas lugnt och skönt i magen.
Mm.
Och gör det, då är det säkert okej, för kroppen är så finurlig, vet du, den säger ifrån.
Mm.
Det här vill jag inte ha.
Nej.
Men sen med någon annan mat och känns mycket bättre. Så att det är ett bra ställe att börja, eller hur?
Lite try and error liksom.
Jag brukar faktiskt säga det till många som kommer, att börja reflektera över din kroppssignaler. För det gör vi inte idag. Vi bara liksom...
springer.
Ja, i det här ekorrhjulet. Vi reflekterar, vi har inte tid att göra det. Men som Mia säger där, att känn efter du har ätit. Hur känns det? Hur upplever du din kropp? Mat, du ska ju vara pigg när du har ätit. Du ska inte bli trött och få ont och sådana saker. Du ska liksom, det ska ge energi.
Mm.
Annars äter du ju fel.
Mm. Mm. Ja, men det är bra. Lite mer tankeverksamhet i vad man stoppar i sig och hur det påverkar en. Liksom.
Ja,
precis.
Och det känns ju som att här var egentligen en följdfråga på den första frågan från samma tjej. Det här med att livsstilen påverkar ju den hormonella balansen. Men varför får vi då inte lära oss mer genom vården och skolan?
Ja, jag vill bara påpeka att vårt hormonella system är väldigt, väldigt känsligt system. Och det här är någonting som vi pratar mycket om på Hörcare också. Att kroppen är väldigt finurlig.
Mm.
Och den skyddar dig och förebygger sjukdomar. Men du kanske inte alltid ser det på det viset. Men det hormonella systemet styrs av en liten, liten ärta i huvudet som heter hypofysen. Och den är väldigt, väldigt känslig till stress. Så är det så att kroppen känner av att oj, nu är det krig, nu är det svält, nu är det nöd. Vilket vår livsstil verkligen kan kännas som idag. Då stängs den här hormonella balansen av. För varför har vi den här hormonella balansen varje månad? Varför har vi hormonerna som går upp och ner ett sånt perfekt mönster varje månad? Varför?
Nu blir det jag som hamnar på det. Ja. Jag skulle fortplanta oss kanske.
Ja, precis.
Eller så.
Ja, vi ska, ja, precis. Exakt så. Och då kroppen förbereder sig varje månad på att bli gravid. Men,
vad jobbigt.
Ja, eller hur? Ifall att det skulle komma ett litet sperm och svimma förbi. Svimma kanske också. Nej, men...
Kopparspiral och kanske svimmar. Och,
ja, precis. Nej, men så därför... Om det då känns att det är inte läge för en graviditet, då stänger vi av den här hormonella balansen ett tag.
Mm.
Och då blir man alltså hormonellt obalanserad och mår inte bra.
Nej.
Så det är det vi tittar mycket på här på Hörker. Grunden till hälsa, hur är det med stressen? Vad stoppar du i munnen? Tar du upp näringen och så, så att inte kroppen verkligen tror att det är krig, nöd eller svält här?
Mm.
Eller hur?
Mm.
Nej, för vi har, det är ju ganska få av oss som svälter i det här landet faktiskt ändå, måste man ju säga.
Mm. Ja, men svält kan vara, äter du bara pizza och socker och
Coca-Cola
och de här, titta på ungdomar idag vad de dricker, de här energidryckerna och så, lite sån här choklad och annat gott och några kakor och lite chips och så. Ja, då svälter svält. Man.
Ja. Ja, vi pratar lite sömn också, tänker jag. Speciellt med en annan tvillingmamma tycker jag känns rimligt. Hur mycket påverkas hormonbalansen av dålig sömn? Som man har, alltså, som är ganska vanligt under småbarnsåren. Och om den gör det, kan man göra något för att försöka hålla den i schack även under perioder av dålig sömn?
Ja,
sov lite mer.
Precis, sömn är ju viktigt, det vet vi alla. Men det är lätt att säga att det är en mamma som har tvillingar. Eller
vilken nybliven mamma
exakt,
som helst.
Det går inte att sova. Man kan inte, man får inte. Man måste vara alert och vara med. Men vad som är viktigt är att försöka hitta tider där bebisen sover, där du också kan sova givetvis. Men ingen sömn är ju samma som stress.
Precis.
Kroppen känner jag av det som nu är det stress. Men jag vill inte skrämma tjejer som lyssnar nu som har bebisar och känner sig värdelösa för att de inte sover. Man får göra så gott man kan. Det är ju bara så. Men det är så att får man inte sova, då blir man lite konstig.
Det kan man lugnt säga att man blir. Finns det något som går att kompensera sömnen? Liksom? Kan jag stoppa i mig ett piller så att det blir liksom bättre?
Ja, det finns ju lugnande näringsämnen som magnesium till exempel kan vara väldigt lugnande.
Ja,
så att man
absolut.
Sover bättre. Men det, är ju, det gäller att, nu pratar vi om sova när du har chansen att sova.
Mm.
Men man kanske inte ens har chansen att sova så mycket. Det finns inte så mycket vi kan göra då, utan vi måste ju ge bebisen mat.
Ja, det.
Men det är väl mer att vara snälla mot oss själva under, mellan de här, när du inte kan sova eller du är vaken, att du gör så gott du kan.
Ja, och inte ha så stor press på sig. Det är ju jättestressande. Och verkligen ta de där tillfällena att nej, men du behöver inte gå och hänga tvätten. Du behöver gå och sova.
Det där tyckte jag också var jättesvårt med första barnet.
Ja, och sen också så här, tacka nej till liksom sociala event. Du behöver inte gå på allting, utan prioritera dig och din sömn. Det är liksom jätteviktigt.
Det är bra. Man kan inte säga det nog många gånger. För att jag var ju likadan första gången. Men det
jag
skulle
med.
Fixas så himla mycket. Hela tiden. Så att, men jag hinner inte sova när han sover. För att jag ska göra något annat.
Ja.
Och så var han helt slut.
När man är inne i det där, då är det väldigt svårt att se förnuftigt på det. Men så här i bakhand kan jag ju säga att om jag skulle få barn idag igen, då hade jag gjort helt annorlunda. Då hade jag verkligen prioriterat sömnen mycket, mycket mer.
Inte lätt. Nu kommer nästa fråga. Vilket hormon är det som påverkar att man tappar så mycket hår några månader efter förlossning? Och varför tappar man så mycket i luggen och i flikarna? Går det att göra något åt det? Och är det hormoner som påverkar det?
Ja, det är när östrogenet försvinner. För man får ju jättemycket tjockt hår under graviditeten.
Ja, toppen.
Varför det är egentligen så har jag inte tänkt på.
Nej.
Nej, men det är det håret ramlar av då när östrogenet sjunker efter graviditeten, efter förlossningen. Och faktiskt samma sak händer i klimakteriet. Då börjar kvinnor också tappa hår om de inte får hormonersättning. Så det finns många olika typer av kosttillskott eller mineraler eller näringsämnen som är viktiga för håret.
Ja, absolut. B-vitaminer, zink. Det är ju, man kan ta lite extra. Och det är bra för så mycket annat också.
Ja, B-vitamin. Vad är B-vitamin bra för?
Oj, det är bra för väldigt mycket. Det är svårt att säga. Men just för att för signalsubstanserna är ju det jätteviktigt. Att vi har gott om B-vitaminer.
Men då går det inte att göra något åt det alltså. Eller mer än att stoppa i sig lite extra liksom, B-vitamin och zink. Det, liksom, det ska av det där håret, vare sig man vill eller inte. Ja, det går inte att få. Vi ser vad jag vill komma nu. Ja, kan man få behålla det fina? Ja. Det är kört för mig, men jag tänker på någon annan som sitter där och är gravid nu med fint hår.
Alltså, jag tänker ju så här att det kommer ju tillbaka.
Mm. Ja, det gör det. Ja. Faktiskt. Sin om tid. Liksom. Ja. Mm.
Men ju mer stressad du är, ju mer ramlar av också.
Mm. Det är ju bra att tänka på. Mm. Nu kommer nästa fråga. Vad kan det bero på om det känns som att man samlar vätska under dagen trots att det är 1,5 år sedan förlossning? 11 månader sedan amningsavslut och 10 månader med regelbundna cykler. Hur lång tid, kan det ta så lång tid för kroppen att hitta balansen?
Ja, det är en balans mellan östrogen och progesteron där säkert, som är lite, kanske inte att den kvinnan inte har den balansen. För att östrogen, det kvinnliga hormonet östrogen, gör att du samlar på dig vätska, medan progesteronet gör att du gör av dig av med den vätska, det vätskedrivande progesteronet. Så många gånger då, så när man är stressad och inte har, det är inte läge att bli gravid, man har inte bra ägglossning, därför har man inte så bra produktion av progesteron, så kan man bli lite östrogendominant. Och då har man lite obalans mellan de två hormonerna. Inte tillräckligt med progesteron som är då vätskedrivande.
Vad ska hon göra, tycker du? Komma hit. Hon kanske inte bor här i Stockholm. Alltså.
Nej.
Men finns det något hon kan liksom...
B-vitaminer, speciellt B6, kan också vara vätskedrivande. Men också, här kommer vi igen... Det vill man inte höra, minska på stressen, det visste vi ju redan.
Det vet vi alla.
Ja, precis. Men verkligen tänk på att minska på stressen så du får bra ägglossning. Så hur kroppen vill bli gravid igen. Och att du har bra produktion av progesteron. En del använder lite extra progesteronkräm dag 16-28 av cykeln för att lägga till. För att många gånger med det kommer också... Har man det här tillståndet som vi kallar östrogendominans, då kommer också oro, irritation, ilska, speciellt innan mensen och kanske lite under mensen också. Där progesteronet och krämen kan hjälpa det också.
Och där vet jag att du har jättebra så här frågor och svar på din hemsida också. Man kan ju läsa om de här sakerna.
Ja, precis.
Och då kan du få se hemsidan. Det är bara mialundin.se, va?
Ja, och sen har vi ju hercare.se också.
Just det. För där fanns det, jag tyckte att det var bra, den frågor och svar. För då kunde man verkligen gå in i olika. Liksom.
Den är jättebra.
Där hittade jag mycket. Nu ska vi prata lite om spiraler. Börja med kopparspiralen då. Kan den påverka zinknivån i kroppen och ge symptom som stress, oro, depression och värre PMS? Det har varit en del klagomål om biverkningar, men Läkemedelsverket verkar ju avfärda biverkningarna som många kvinnor upplever.
Ja, jag har ju hört den diskussionen också. Jag har tittat på studier som bekräftar det. Jag har inte hittat några vad man kallar double blind studies. Det har jag inte gjort. Men jag har ju hört kvinnor som inte mår bra av kopparspiralen. Och det kan väl bero på, vissa studier visar att det kan bli viss obalans mellan koppar och zink då. Och att det borde man inte känna av. Men det där har vi hört
förut. Om man, ganska många olika saker.
Ja, precis. Så alla är olika i typ hur känsliga de är. Men man kan väl i alla fall börja med att lägga till zink så man inte har obalansen mellan koppar och zink. Eller vad tycker du, Maria? Ja,
absolut, zink är viktigt där.
Det var mycket bra tips. Det här med hormonspiralen då. Om man upplever att man har humörsvängningar, känner sig låg vissa dagar men okej resten av månaden. Kan det bero på spiralen eller är det bara livet? Och hur kan jag hitta mönster i detta även om man inte har någon mens?
Ja, det kan vara lite knepigt för man vet inte riktigt vart man är i cykeln, för det är maskerat.
Precis.
Den hormonella cykeln pågår fortfarande där i hennes kropp, men det är bara att hon inte vet vart i cykeln hon är när hon inte har mens. Men om hon skulle gå på min hemsida så har jag under fliken få mer information formulär, ett formulär som heter symptomspåraren. Och den kan man fylla i då under månaden och då ser man precis när här kommer symptomen och sen håller de i sig några veckor och så då försvann de. Då vet hon vart i cykeln hon är. Kan man få mer typ PMS-symptom av hormonspiralen? Ja, en del får det. Igen, de som är väldigt känsliga kan känna av det här gestagenet i hormonspiralen.
Mm.
Och inte må så bra av det hormonet. Men det är väldigt, väldigt låg nivå av gestagen. Så de flesta känner inte av det. Men är man känslig kan man känna av, ha alltså biverkningar från gestagenet också.
Jag tänker det är svårt också att veta, för då har man stoppat in den. Det här är faktiskt min fråga. Jag kan outa mig själv, den här okay. Jag har skrivit. Men det är svårt att veta tycker jag. För att det här var ju efter jag då fick Oscar Rivera. Och då vet man inte riktigt hur kroppen funkar. Liksom. Nu har jag fått 3 barn här och det liksom har hänt mycket saker. Det är svårt att liksom... Jag kommer inte ihåg hur det var innan och jag har haft kopparspiral innan. Jag har liksom haft, jag men testat lite olika.
Mm.
Så att jag tycker att det är så här, jag vet inte hur känslig jag är liksom från början och vad jag ska hänföra till vad. Men då vet jag vart jag ska gå på.
Men då skulle jag nog välja kopparspiralen själv om det inte är så att det blöder väldigt mycket från kopparspiralen. För då, okay. Men om man inte gör det då så gillar jag kopparspiralen bättre. För den påverkar inte... du tar inte ett gestagen som kan påverka ditt humör.
Nej.
Det är ingenting där som påverkar humöret. Och nej, du har mens så du vet vart i cykeln du är. Men...
Så har man den ihop med en zinktablett så borde ju kopparspiralen då kunna vara optimal kanske. Ja. Ja, jag ska fundera på detta. Nästa fråga, om högt blodtryck. Om man medicineras för högt blodtryck, kan jag göra något åt det själv förutom genom motion och bra mat? Och hur mycket genetiskt och hur mycket går egentligen att påverka av sitt blodtryck? Kan jag få hjälp av något annat än kemiska läkemedel som jag gärna undviker?
Ja, det beror ju helt enkelt på vad orsaken är till högt blodtryck. Ofta är det då stress och en obalans i signalsubstanserna, alltså man upplever stress på ett helt annat sätt än om man hade balans där av serotonin till exempel och GABA som är väldigt lugnande. Jag tror de flesta som har högt blodtryck har det från stress. De har säkert blivit utredda och bör bli utredda så att det inte är några andra orsaker till njurfunktion och liknande som orsakar då högt blodtryck. Men annars är det viktigt att titta på balansera signalsubstanserna, ät kost som balanserar dig och ger den näring du behöver för att kunna tillverka signalsubstanser. Minska på stressen.
Nu var vi där igen.
Vad tycker du, Maria?
Jo, men... Ja, det är ju stress. Jag håller med dig där. Mm. Sen när det kommer till kosten, att man äter... det här med salt till exempel har ju varit lite omdiskuterat om det höjer blodtrycket eller inte. Och... jag behöver kanske inte vara jätterädd för salt.
Nej.
Men
jag tänker också om det här med genetiken. För då kan man ju alltid så här skylla på sig. Nej, men jag har det i släkten. Går det, alltså, hur mycket kan man ha i släkten? Liksom? Eller går det ändå att trycka tillbaka sitt genetiskt höga blodtryck? Eller finns det inget som heter så? Kan man ha genetiskt högt blodtryck? Går det i släkten liksom?
Jo, visst är det här det med epigenetiken. Om man börjar titta på, speciellt i USA, då, och göra mycket gentester och titta på vad har du benägenhet till olika sjukdomar. Och då är det så att, okej, du har benägenheten, men de där knapparna måste tryckas på för att det ska köras igång.
Mm.
Och då, där är ju livsstilen och kosten enormt viktig.
Mm.
För att tittar man på livsstil och vad du äter och vad du stoppar i det, eller mer vad du inte borde stoppa i det, så kanske inte den där triggas, de här generna som ligger där i grunden. Utan det betyder inte att man kommer att få den sjukdomen om man har den... det är i sina gener.
Nej. Mm. Och återigen det där med om det triggas eller inte. Mm. Hur vet man det med kosten då, tänker man? Återigen, jätteviktigt att reflektera hur man mår när man äter.
Mm.
Mm.
Mm. Ja, det där tycker jag var bra. Men då, återigen, då handlar det om så här, reflektion.
Mm.
Liksom, ha tiden igen då. Att inte bara så här, stoppa i sig något och springa vidare. Som bara, oj, jag fick lite ont i magen. Och vad var det jag åt egentligen? Och, så här, alltså det...
Mm.
Ja, jag förstår. Nu tänker jag att nu är det, just idag är det ju faktiskt lite ljusare, men det har ju varit väldigt mörkt och kommer ju fortsätta vara det ganska länge till.
Mm.
Även om det kommer ljusare tider, vi vet ju det. Men det här med D-vitamin pratas det ju jättemycket om. Jag tänker att vi ska reda ut lite grann om det. Jag tror att de flesta av oss har förstått att vi får brist på D-vitamin när vi inte får tillräckligt med sol. Och det finns ju en uppsjö av dessa tillskott. Bör man ta dem? Hur mycket bör man ta? Och vad påverkar det här D-vitaminet oss?
Ja, D-vitamin är ju både ett vitamin och ett hormon.
Ja, men det är det jag har hört. Jag läste också i Stigs bok.
Knepigt och det är... nu kommer jag inte ihåg vad det heter på svenska. Det är inte vätskebaserat utan...
Det är
fettlösligt. Så att man kan bygga upp en för hög nivå av D-vitamin, man ska vara lite försiktig. Så därför är det viktigt att man kollar värdet, helt enkelt. Det är ingenting som man bara ska ta massor av, utan om man tittar på D-vitamin som finns på apoteket så är det runt 400 internationella enheter, och det räcker inte för de flesta. De flesta måste ta ungefär 2000 IE dagligen, och vi går ibland upp till 5000 ett tag här och sen kollar det igen för att se vad värdet är. Sen det här med solen då, det är väldigt intressant eftersom jag har bott länge i Kalifornien.
Ja, där är det ändå lite mer solen.
Där har de också låg D-vitaminvärde, även fast de är ute i solen, även fast de inte använder solskydd. Så att det är ganska intressant att det behövs viss omvandling från solen till D-vitamin. Och där gäller det också att allting fungerar som det ska i kroppen. Men sen så finns det ju viss mat då, som också ökar D-vitaminet lite grann.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag måste återkoppla det här med min reflektion när jag har börjat jobba här. Det, vi tar ju D-vitaminer på alla patienter som kommer. Det är ju att det är väldigt många som ligger lågt i D-vitamin. Inte så att de har brist, men de ligger för lågt för att anses vara optimalt. Och det är ju lite märkligt efter den här soliga sommaren. Och då kan man undra, vad var utgångsvärdet i vintras?
Ja, just det, för det var en väldigt mörk vinter förra vintern.
Ja, precis.
Jag var i solen förra vintern, så jag missade den. Men jag har förstått att det var lite mörkt.
För oss svenskar så är det D-vitamin och väldigt viktigt att vi har koll på. Och som sagt, med blodprov så vet man.
Kan man få det på en vårdcentral, eller vad tar man D-vitaminprov?
Det är så att D-vitamin är jättedyrt, det provet.
Så det är inte så lätt att få om man går till vårdcentralen.
Det kostar 400-500 kronor. Men därför vill de inte ta det på vårdcentralen. Men däremot kan man ju kolla det själv då på Bear Labs eller sådana. Det finns ju flera olika blodkollen där man kan beställa det själv och gå och ta det och sen hålla koll på det.
Det är ju bra.
Och då får man referensvärdena också.
Ja, för det är ju viktigt, för annars har man ju ingen aning. Nej, men jag gjorde en liten egen marknadsundersökning bland D-vitamintabletter här i helgen och insåg att det var enormt stor skillnad på vad de innehöll. Alltså allt ifrån så här jättelåga värden upp till liksom, ja, men 2-3 tusen tror jag kanske var mest. Liksom. Det var så här, okej, nu ska jag köpa nya D-vitaminer. Jag visste inte ens var jag skulle börja. Men sen läste jag någonstans också 2 tusen någonstans där.
Men ta en koll och se var du ligger. Och sen, sen kan du, en safe dos är ju 2000 enheter. Det är det vi brukar rekommendera. Om man ligger bra i D-vitaminer på optimala nivåer, då kan man ta som en underhållsdos.
Under vintern, ja.
Under vintern, precis.
Slutar man framåt april då? Ja, kanske, när det börjar bli lite ljust igen.
Ja, men visst. Sen är det ju viktigt det här med kosten såklart. Att man äter en kost som är rik på D-vitamin. Och där har vi ju då i feta fiskar. Lax, sill och makrill är ju liksom rikt på D-vitamin. Men även finns det ju i mejeriprodukter som är berikade. Men det, då måste de vara berikade. Och ägg innehåller D-vitamin. Men även kött också. Så där är det viktigt. Är man vegetarian så behöver man verkligen...
Så det var min följdfråga.
Se till det här. Och veganer, absolut. Men man ska veta att det krävs 35 ägg.
Oh, herregud.
För att få i sig 2000 enheter.
Jag tror jag tar den tabletten istället.
Så att det är därför det här med kosttillskott är liksom att föredra. 150 gram fet fisk. 2000 enheter. D-vitamin.
Det skulle man kanske ändå klara.
350.
Ja,
så är 150. Jag menar 350. Okay,
150 tänkte jag. Det är en ganska normal portion.
Ja, men det är en normal portion annars.
Ja, 350 kanske är lite jobbigt.
Och sen på sommarhalvåret så får vi ju, vad heter det, med hjälp av solbestrålning då. Och då så ska man ha 15-20 minuter exponering. Inte någon solskyddsfaktor, för då tar vi bort det här.
Ja, för det också kan jag tänka mig. Det är ju sån hets att vi inte ska exponeras för solen. Vi måste smörja in oss och smörja in våra barn. Och det är liksom... vi har ju missat hela den här biten då, på något sätt.
Absolut.
Sen är det viktigt både för energi och immunförsvaret också att dina D-vitaminvärden är normala.
Ja, men det känns som att det där, när man började läsa lite grann, återigen tillbaka till den här boken då, som jag håller på att läsa, jag kände att jag blev lite uppslukad av den. Men där skriver de ju väldigt mycket om B-vitamin, det är ju, eller D-vitamin. Det påverkar ju väldigt mycket olika saker.
Ja, under min utbildning så fick jag så fint förklarat, det är inget vetenskapligt i det här, men en teori. Eftersom D-vitamin då är fettlösligt, det tar ju 3 månader att liksom tömma de depåerna. Så har vi då solen, ska vi se, september, oktober, november, december. Sen kommer vi ju få alla de här infektionerna. Vabruari kommer ju.
Just det.
Så att det finns kanske någonting i den där vabruari i det här.
Stoppa i barnen lite.
Ja, absolut.
Ja, men det kanske vi ändå borde prata lite om. Borde jag ge mina barn tillskott på något sätt, tycker ni? Ja, det här nu blev lite tid hos barn.
D-vitamin, absolut. Och det
även till de som är lite större?
Frågar du mig? Ja.
Nu frågade jag dig.
Ja.
För att, ja,
det tycker jag absolut. För det är ju liksom inget farligt.
Nej, men det är väl det. Återigen, man är lite ängslig som förälder. Så här, jag vet inte, jag gör bara det som eventuellt Livsmedelsverket säger och sen så vågar jag inte mer. För att tänk om jag tar livet av mina barn.
Ja.
Om man ska hårdra det lite.
Ja, nej, jag skulle fortsätta med de här D-dropparna som man får. Det är väl, man säger att de ska ta dem tills de är 2 år för svenska. Och sen så om man är mörkhyad ska man ta dem längre.
Ja, till nej, vågar inte chansen. Men 5 eller något sånt där, tror jag.
Jag skulle absolut fortsätta.
Bra, då har vi dröst med D-vitamin. Jag tänker generellt, men nu är vi lite kanske mer inne på vitaminer och mineraler. Men är det något annat, borde jag ta tillskott generellt som människa, kvinna?
Det beror väl på dina symptom skulle jag vilja säga.
Men inte om jag tycker att jag mår bra, då klarar jag mig med bra mat.
Om du mår bra?
Ja, men liksom.
Ja, ja. Då har du, om du mår bra, liksom, att du är stabil i humöret, din mage funkar, men du har inga symptom.
Nej.
Då finns det väl ingen anledning.
Nej. Man är alltid så nojig då att det är något ändå som är galet. Liksom.
Ja, nej då. Nej, men det är väl viktigt att du reflekterar återigen om din kroppssignaler.
Ja, bra. Jag kom på en till sak. Det pratas ju enormt mycket om så här hormonstörande ämnen. I nästan allt. Så här plaster och så här. Hur nojig ska jag vara? Det är en ganska stor fråga. Men det känns
nojig som att... tycker jag. Nej, jag bara skojar.
Nej, men jag tänker så här, generellt så pratas det ju om att allt är hormonstörande nu för tiden. Är
Jag tycker inte vi ska vara så nojiga över det faktiskt. Utan
både för oss själva och våra barn liksom.
Att det är väl mer att kanske se till att man inte äter kött och fågel till exempel som har hormoner, men det är inte så mycket av det i Sverige. Som i USA får man vara jätteförsiktig med det, för de är ju upppumpande med hormoner, djuren som man äter, så man får ju massor av hormoner den vägen. Men det här med plast är väl mer att försöka undvika att laga mat i plast och i mikrovågen med plast och liknande. Men jag tycker att vi har så mycket att oroa oss för ändå, så att det är väl bättre att ta bort andra saker i maten som kanske inte är så där jättenyttigt, som socker och bland annat.
Och när det gäller plastprodukter och så är det viktigt att man ser, det står ju alltid någon liten form eller en liten markering på själva produkten, om det är plastpåse eller om det är någon bytta eller så. Att man kollar så att det håller för det enda målet man använder det till. Står det att det funkar för mikron, ja då funkar det för mikron, men annars... produkter som inte, det är då det blir fel, va? Och det är samma sak när det gäller liksom frysplastpåsar. Tål de här att vara i frysen? Eller, ja men du förstår. Så att det gäller att läsa på produkten man använder. För då ska det vara safe.
Bra. Nu ska vi snart avsluta här. Vi skulle kunna prata jättelänge tror jag om allt möjligt. Men jag tänker att ni ska få ge några tips. Några slutgiltiga tips för att man ska få en fantastisk hormonbalans. Har ni några? Bra.
Mia kommer säkert säga samma sak. Men jag tänker då tryptofanrik kost.
Och vad är det?
Ja, det är.
Det kan ju jag googla när jag går härifrån.
Ja, precis.
Vilket avslut. Vilken cliffhanger. Ja, just det.
Nej, men det är viktigt för att vi ska... Kroppen producerar ju serotonin. Och för att kroppen ska göra det så krävs det tryptofan, som är en aminosyra som kommer från protein. Yes. Och serotoninet, det är många som har symptom på att man ligger lågt. Verkligen jättevanligt idag, både bland barn och ungdomar och vi vuxna. Så att tänk på att äta tryptofanrikt. Och vad är det då till exempel? Det finns i animalier, en del i mejerier, råris, bananer och pumpafröprotein.
Och gott med pumpafrön.
Jajamän, så det är bra.
Kalkon.
Kalkon är väldigt tryptofanrikt, ja. Och sen så ska man också veta det, du måste ju också trycka på lite grann, eftersom att det här med de olika koster hit och dit, och man ska äta lågkolhydratskost och så, och det ser vi nu här att det är många som har gått på det där att man ska äta för lite kolhydrater, och tryptofan behöver kolhydrater för att tas upp ifrån det tryptofanrika livsmedlet.
Just, saker och ting hänger ju ihop.
Det
också.
Hänger ihop, så uteslut ingenting. Men kolhydraterna ska ju vara näringsrika.
Precis, inte de snabba.
Inte
då.
Snabba kronor.
Inte de snabba, nej, precis. Så att, ja.
Men, och symptomen då av låg serotonin ska vi nämna lite kanske också. Det är ju då oro, ångest, panikångest, sömnsvårigheter, sockersug, alkoholsug. Så att vi pratar mycket om serotoninet här, och det är därför att när du frågar om hormoner så gick vi direkt in på serotoninet här, för att det är så att när du stressar och serotoninet sjunker, då upplever kroppen det här nödsvält och fara och stänger av det hormonella systemet. Så det var därför vi fokuserar jättemycket på lågt serotonin och få upp serotoninet här, så till att tarmen fungerar, för 90% av serotoninet produceras i tarmen.
Det låter så enkelt när ni pratar om det.
Ja, och sen har man ju liksom också listat ut att du vet, de här goda tarmbakterierna, de i sin tur producerar ju serotonin. Så det är ju också liksom, viktigt att vi fyller på med goda tarmbakterier. Och hur gör vi det då? Ät probiotika och prebiotika.
Titta, nu kom det till tips.
Ja,
det är jätteviktigt. Och fermenterad mat.
Yes.
Och fermenterad mat. Vad får man tag i probiotika? Som är bra.
Som är bra. Ja, det finns ju i kosttillskottsform. Och där är det ju viktigt att man väljer lite bra märken såklart.
Ja, för där känns det som att det också finns en enorm uppgång.
Ja, det finns det. Och inte äta samma burk år ut och år in. Utan variera alltså burkarna. Så att man får i sig lite olika stammar.
Mm. Och lactobaciller och bifidobakter är då de två som vi har, som är viktigast. Mm.
Mm. Och så stressar vi lite mindre.
Precis.
Ja men gud.
Och om inte annat, och sen så börjar vi alla nu som har lyssnat på det här, kommer, nästa måltid kommer vi reflektera över vad kroppen säger åt oss efter vi har ätit. Ja, känns det som en läxa till nästa vecka?
Ja, men också det här att verkligen tänk på att sänk ribban lite grann. Mm, och tänk på vad som är viktigt i livet. Och du behöver inte vara perfekt, utan nu är du hemma med barnen. Jag som är gammal då, tänker tillbaka så här, gud vad fort det där gick.
Ja, det säger jag bara, ju alla som är ur det.
Om jag bara kunde få gå tillbaka ett litet tag och bara gulla med dem. Och liksom inte tänka på allt det andra som jag tänkte på då. Utan bara liksom ligga på golvet och gulla med dem och skratta. Och lyssna och fråga frågor. Man kan få så härliga svar av barn. Och hur tänker du och hur ser du? Och om jag fick gå tillbaka dit ett tag. Mm.
Ja, vi får väl ta med oss det då.
Absolut, det tar vi verkligen med oss, Mia.
Gör det.
Ja, det gör vi. Nu tänker vi efter på vad vi äter och så gullar vi lite extra med våra barn idag helt enkelt. Tack snälla för att jag fick komma hit. Jag kanske hänger kvar en stund till, vi får se.
Ja, tack.
Men tack snälla. Och vi hörs nästa vecka på något helt annat tema. Och vill ni något så mejlar ni precis som vanligt till podcastet lifewithkids.se. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.